Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Halleluja!
Halleluja! Sångpodd!
Avsnitt 43.
Vad ska vi göra nu?
Frågar du mig?
Ja!
Frågar du mig?
Ja, men, jag slogs av att, vad jag pratar.
Det var precis det här som du inte skulle börja med. Ja, du är knäpp. Jo, men så här. Förra podden, så liksom förra, de senaste två avsnitten, så har vi ju liksom helt gått in i mitt dagboksinlägg. Och när vi avslutade förra poddavsnittet så sa vi, ja, men nu avrundar vi det. Och nu i det här avsnittet så kommer vi få ge plats för dig. Och din dagboksinlägg. Och hur det var för dig under de här två veckorna. När vi var ifrån varandra.
Mm.
Och så. Det är det vi kommer göra nu.
Jag minns ingenting.
Nej.
Alltså det kommer vara lika nytt för mig som för dig. Ja. Och lyssna nu.
Ja. Så det som kommer hända nu för ni som lyssnar. Och försöker hänga med här också. Så här, vi kommer alldeles strax få lyssna på Jessicas dagboksinlägg. Och jag har inte hört den innan. Du har spelat in den, men du kommer ju knappt ihåg den. Kanske.
Nej, jag minns inte.
Nej. Så det blir ju nytt för oss båda just nu. Och så får vi se vad som väcktes då. Och vad som väcks nu.
Och jag vet att det här inlägget spelades in när det hade gått typ 7 dagar. Dag nummer 8 så kraschade jag.
Ja.
Och det kommer jag vilja berätta om sen.
Mm.
Så att det här inlägget är innan kraschen. Parentes.
Ja.
Okej, ska vi lyssna då?
Nu kör vi.
Okej. Dagboksinlägg. Halvvägs i den här skilsmässan. Det har gått ungefär en vecka. Och jag och Carl Michael har inte hörts eller ringts eller setts. Någonting. Förutom ett meddelande som var oundvikligt på grund av en praktisk grej. Men inte mer än så. Och jag ska dela lite hur jag känner och tänker så här långt. Och oberoende av vad han tänker och känner. Och det var det första som slog mig att, men gud, undrar om vi har helt olika upplevelser. Tänk om jag tycker att det här är jättejobbigt och han trivs superbra. Då kommer det vara lite jobbigt, tror jag, att lyssna på det här i efterhand. Och speciellt dela med er som lyssnar. Att jag tror att det skulle innebära en del skam i mig. Jag vill liksom inte vara den som är minst omtyckt eller minst efterlängtad eller minst saknad. Mm. Så det var en tanke som har funnits med under veckan. Så här, vem av oss saknar den andra mer? Så. Men mer kopplat typ till att ni som lyssnar kommer tänka saker när ni hör våra dagboksinlägg. Inte så mycket kopplat till mig och Carl Michael och diskussionen vi kommer ha efteråt. Jag har varit iväg på jobb hela veckan, så att det har varit en väldigt intensiv vecka. där jag har jobbat mycket. Och det har gjort att jag inte, dels har jag inte varit själv så mycket rent fysiskt. Och jag har heller inte haft så mycket tid att reflektera eller känna efter. Men jag har försökt ge mig tid på kvällarna när jag legat i min säng. Jag tror att någonting som jag har känt, som jag till en början, för spontant nu när jag skulle dela och prata om det här, så tänkte jag spontant så här, men jag har inte saknat honom så mycket den här veckan. Jag har inte mått dåligt över att vi inte har setts. Och så började jag liksom känna efter, så här, vad handlar det om och varför har jag inte gjort det? Och då känner jag att, eller insåg jag, att det är som att vi har byggt upp så otroligt starkt band mellan oss. Och jag tror att vi har något själaband som inte är beroende av att vi ses fysiskt. Utan som är mer en energi mellan oss. Och den finns ju fortfarande, även om vi inte ses. Så det är som att vi är närvarande hos varandra, även om vi inte ses. För mig i alla fall så är han väldigt närvarande i mig. Jag kan känna honom på något sätt i mig. Och det känns så himla, himla fint. Och det gör nog att saknaden inte känns så stor, för att han känns inte så långt borta. Det känns inte som att han är på distans. Och jag kan tänka mig att motsatsen skulle vara att man har någon nära men känner sig väldigt ensam i en relation. För att man inte känner att man har mötts på det där intimaste planet. Och det måste vara jättejobbigt att känna en saknad och en längtan tillsammans med någon. Eller nära någon. Jag har också tänkt på det som vi pratade om i vår förra podd, kopplat till det här med att min kropp har sagt nej till honom och att det är människan Carl Michael som jag är jätterädd att förlora, och inte pojkvännen Carl Michael. Och det har jag känt i veckan, för att jag har inte haft honom att ringa varje dag och dela med mig av hur dagen har varit. Och istället har jag varit på jobb med människor jag inte känner så väl. Och det har fått mig att känna en ensamhet. Att jag inte känner att jag har min flock. Och så fort jag tänker på så här, ja, men vem skulle jag vilja prata med nu om min dag? Eller vem vill jag ringa nu och berätta det här roliga för? Så är det han. Så det har liksom kommit till mig att jag bekräftar hela tiden för mig själv hur otroligt trygg jag är med honom och hur otroligt transparent och autentisk jag är och kan vara med honom. Och det blir tydligt när jag är i sammanhang där jag kanske inte är lika öppen eller lika transparent, att jag börjar reflektera över hur jag är då. Och jag börjar reflektera väldigt mycket över hur andra uppfattar mig och hur jag borde vara. Och det gör jag aldrig med honom. Det är ju helt fantastiskt och otroligt egentligen att med honom så tänker inte jag hur jag uppfattas. Dels för att jag känner mig väldigt accepterad och älskad för den jag är. Men också för att vi har en överenskommelse att vi speglar varandra och säger till varandra om någonting skaver. Så jag behöver inte gå och vara orolig för att han kommer gå och tänka saker om mig utan att säga det. Ja, det där var ju en sidogrej som inte har med någonting att göra egentligen. Men det slog mig nu och det är väldigt... Fan, vad fint det är. Att ha... Ja, jävlar vad fint det är. Gud, du som lyssnar nu kanske inte ser skärmen i det här på samma sätt som jag gör, men det slår mig verkligen nu att, alltså att ha människor omkring sig där man inte behöver reflektera över hur man är. Och inte för att man inte bryr sig om hur man är. För det är klart att man vill vara en person som ger kärlek och liksom, som är en bra medmänniska, såklart. Det är jag jättemån om. Så jag är jättemån om att vara en bra person. Men tänk när man släpper ansvaret för hur andra tänker och tycker om en. För att man så mycket litar på att den andra människan kommer säga till om den mår dåligt av en eller om den stör sig på någonting. Åh, vilken frihet. Jag har också känt mig, fri den här veckan. Jag har verkligen känt att jag har fått göra vad jag vill. Även om det inte har funnits mycket tid åt det på grund av jobb. Men jag har känt mig fri. Men jag känner mig också fri i relation med Carl Michael, för att vi är väldigt, väldigt bra på att ge varandra utrymme och space. Och vi är väldigt bra på att uppmuntra varandra att satsa på sina saker på något sätt. Jag vet inte riktigt vad jag mer vill säga. Det har kommit en liten rädsla kring så här, men vad händer om vi skulle göra slut en dag? Då kommer mina veckor se ut så här hela tiden. Då kommer jag aldrig somna med honom igen. Då kommer jag aldrig höras med honom igen, kanske. Nu är det ju så drastiskt, men då kommer mina veckor vara så här. Och det finns någon rädsla i att, ja, det kanske finns en liten rädsla i att han har trivts väldigt bra de här veckorna. Och känner, gud vad det här har varit skönt. Det här vill jag ha mer av. Men jag försöker inte tänka för mycket på det, för att jag vill också, jag vill snarare tänka på vad jag vill. Och inte basera mina beslut på vad han vill. Jag försöker verkligen separera det. Men det ska bli väldigt fint att se honom om en vecka. Och jag hoppas verkligen att han har det bra. Vad han än har gjort den här veckan. Jag är inte så orolig för honom. Det känns också väldigt skönt. Jag litar jättestarkt på att han klarar sig. Jag märker också att jag klarar mig väldigt bra själv. Det är som att de åren jag var singel innan vi träffades så byggde jag upp lite murar omkring mig. Och byggde upp en bild av mig själv, en självbild. Att jag är självständig och klarar mig väldigt bra själv. Och det gör jag. Och det är alltså på gott och ont, men jag är väldigt glad att se att jag klarar mig. Jag kan ta hand om mig själv. Det är skönt att veta. Samtidigt som det också finns någonting väldigt fint i att våga också lägga sitt hjärta i någon annans händer. Och det är för mig bland det mest sårbara man kan göra. För det handlar inte om praktiskt beroende utan om emotionellt beroende på något sätt. Eller inte beroende, det låter fel ord. Det är så otroligt sårbart att dela med sig av sig själv till någon annan. Och idag gick jag och funderade lite på så här, vad den här relationen har inneburit för mig. Om jag verkligen har blottat mig, om jag verkligen har gett mitt hjärta eller öppnat mitt hjärta till Carl Michael. Och hur mycket jag har anpassat mig i den här relationen, om jag har gjort det. Och jag har inte riktigt svaret på de frågorna än. Men det var bara någonting som slog mig idag, så här, har jag anpassat mig i den här relationen? Är jag en person som har förmågan att faktiskt inte bara köra på mitt race, utan faktiskt kan ta hänsyn till en annan person som har andra behov och möta dens behov, även fast det inte är just det jag vill alla gånger. Ja, så de tankarna har jag gått med lite den här veckan. Och lite så, ja, men för att anpassa sig så, och utan att det ska väcka bitterhet i en, så måste det finnas en villighet. För finns villighet så tror inte jag att bitterhet uppstår. Jag tror att bitterhet uppstår i ett motstånd. Att man känner motstånd till att uppoffra någonting. Eller tvång i att uppoffra någonting. Och det tror jag inte är en så bra förutsättning eller en grundförutsättning att utgå ifrån. Och med Carl Michael så har jag aldrig känt mig tvingad till någonting. Allt har varit av fri vilja. Och de enda gångerna när jag har gjort saker som jag sen inte har mått bra av, har inte varit för att han har bett mig eller tvingat mig. Det är för att jag har satt en press på mig själv. För att jag har trott att det är så här jag borde vara. Eller det är så här jag tror att han förväntar sig att jag ska vara. Och han är... Han lär mig om livet väldigt mycket. Och jag kan ofta komma på mig själv med att tänka så här. Om jag har något dilemma eller inte vet vad jag ska göra, så brukar jag tänka, vad hade Carl Michael svarat? Och det är om något en definition av en förebild. Alltså om du som lyssnar, om du ställer dig själv den frågan när du står inför jobbiga vägskäl. Så här, vad hade den här personen sagt? Vad hade den här personen rått mig att göra? Eller vad hade den här personen gjort? Om du kan komma på en sån person som du ser upp till, eller som du ändå skulle ta råd av och lyssna på, och som kanske du kan följa eller härma, det är väl om något en förebild, skulle jag säga. Så därför så är Carl Michael en väldigt förebild för mig på många sätt. Och jag tror att det får avsluta det här dagboksinlägget. Carl Michael, du är min förebild. Och du är väldigt närvarande i mig. Även om vi inte ses. Men du är ändå hos mig. Och jag älskar dig. Puss och kram.
Hur kändes det här?
Ja, men spontant så är jag självkritisk och bara tänker så här, åh gud, det där var väl inget viktigt på något sätt. Och med facit i hand, alltså det var ju också ganska roligt när vi lyssnade. Åh, det är som frihet att jag kan lita på att han alltid säger allt. Och att jag inte behöver gissa och bla bla bla. Då skrattade vi ganska mycket.
Ja.
Nej, men och sen, ja, vad skulle du säga?
Man vet inte alltid vad man ber efter.
Ber om.
Nej. Ber om, men, ja.
Nej, men och sen så, med tanke på att jag vet hur jag kraschade dagen efter det här inlägget, så känns det också lite fattigt, det här inlägget. För att det hände så mycket saker som jag hade velat addera till. Och som också blev så jäkla meningsfullt och make sense efter att jag hörde ditt inlägg. Får jag dra lite vad som hände?
Ja, det kan du göra. Får jag berätta vad jag hörde?
Ja.
I ditt inlägg?
Absolut.
Jag hörde en Jessica som verkar vara på en lugn plats när jag hörde liksom hur du pratade och ditt tempo. Det var som att jag fick se en Jessica som jag inte alltid får se. Eller som jag, alltså, som att jag fick ju en inblick in i din värld när vi inte är tillsammans. Och i min värld så är du alltid speedad och du är alltid på väg någonstans och alltid på gång. Och det tänker mig att du är rätt mycket. Men det var också väldigt fint att få se en Jessica som verkligen tog sig tid för att reflektera och tänka. Och det tyckte jag var väldigt vackert. Jag hör också att jag har varit med dig under den veckan. Och det låter ju jättevackert. Och på det sättet är jag också glad att jag kan få bidra till ditt liv. Även när vi inte är tillsammans. Och som vi skrattar åt jättehögt det där. Så här, men du uppskattar ju verkligen ärlighet. Och att, som du sa, du tycker ju om att veta när jag bär på någonting att jag så här, delar det med dig. Sen är det inte alltid lätt. Och det är inte alltid jag kommer, eller ens partner kommer med de vackraste sakerna. Men det kan också vara väldigt befriande när jag delar med mig av vad som faktiskt pågår. För det är det som hände i vår förra avsnitt, när jag delar med mig av vad som hände under de två veckorna som jag var borta. Och liksom hade gått in i mitt missnöje och kunde så dela med mig. Jessica, det här som har varit aktuellt i mig. Men inte bara det, jag ska säga, det här har jag lärt mig av det och det här längtar jag efter. Så att jag kommer ju att berätta för dig. Och även om det kan vara tufft för dig i den stunden, så ser jag nu i efterhand att du har ju också verkligen sagt tack för det. Och att...
Alltså,
ja, det var jättefint.
Tack. Och det blir så här komiskt också för det jag börjar med att säga. Att det är min upplevelse att vi har någon själsligt band som sträcker sig bortom fysisk närhet. Det jag bara känner att vi är med varann på något sätt. I närvaro och så.
Får jag säga en sak om det? Den kan jag verkligen uppskatta också. Det är som att jag känner den tryggheten med dig också. Och den är väldigt fin. Att bara, för mig kanske inte är så mycket som en själsligt band, men mer så att jag känner en trygghet och en lugn. Med att jag vet att du finns i mitt liv. Och att jag kan alltid nå ut till dig. Och du finns där. Och det är jätteskönt.
Ja, och det är för... Alltså... Vi kanske menar lite olika.
Ja, säkert.
För att jag menar mer att din energi smittar mig på ett eller annat sätt. Även när vi inte är tillsammans. Att jag kan känna in dig. Även på långt avstånd. För att vi på något sätt har byggt band som gör att... alltså så menar jag.
Ja.
För att, och det som blev bekräftelse i det... kopplad till det som hände sen var att så här, det här avsnittet eller mitt inlägg spelade jag in på lördagen tror jag eller söndagen en vecka innan vi skulle ses. Sen de två dagarna när du var i mest missnöje måndag tisdag vecka två, den natten måndag till tisdag, då drömde jag en mardröm. Och då drömde jag att du under de här två veckorna blev attraherad av en annan person.
Ja.
Alltså så jävla sjukt. Och i den här drömmen så fick jag veta det av en annan person. Och drömmar är ju inte logiska på något sätt, fast man tycker det när man väl drömmer. Men på något sätt, det var i alla fall att du hade blivit attraherad av en annan person som du inte visste vad det handlade om. Så att den personen som berättade det här för mig kunde inte säga så här, ja men de har blivit tillsammans eller han är kär eller han tycker bara hon är snygg, utan det var mer så här att den personen sa,
just
det är något med Carl Mikael och en annan tjej, och jag fick sån jävla panik och hamnade i det här, allt det här, va, men vadå, känner inte jag honom, vet jag inte vart jag har honom, va, kan jag inte lita på honom, vadå, snackar du skit nu, alltså den här personen som berättade för mig. Nej, jag tror inte alls på det här. Ja, så. Och så vaknade jag upp på morgonen, tisdag morgonen, efter den här drömmen. Och mår så jävla dåligt. Alltså det var så, hela kroppen var så ångestfylld.
Ja.
Och även om jag fattade verkligen att det var en dröm.
Mm.
Och jag på något intellektuellt plan kunde tänka så här, nej men det där har inte hänt. Eller så där, han skulle ha berättat för mig. Alltså så här, jag är ju säker på att du inte skulle gå bakom ryggen. Så. Men det var ändå någonting i känslan och bara energin som gjorde att jag var superlåg.
Mm.
Och jag var det men i princip alla dagar fram tills vi sågs. Men framförallt på tisdagen och onsdagen. Och jag var... det var sånt jäkla mörker. Och när vi då såg sen på söndagen...
Ja.
Och du berättade... Eller jag lyssnade på ditt inlägg och du... I sekunden du sa så här, ja men måndagen och tisdagen. Då var det som att jag fattade... Eller det i alla fall det kändes så att så här... Ja men det var ju de dagarna. Eller den natten.
Just
som jag drömde. Och då blev det som en bekräftelse på att så här... Jag, på något sätt så är din närvaro i mig, eller med mig. Så att jag kände kanske in på något sätt att du var iväg och flög någonstans hos någon annan. Nej, men så. Det var jättejobbiga dygn. Och jag tror att när jag hörde ditt inlägg så blev det också lite så här... Jag vet inte, jag gick tillbaka till drömmen då. Och därför hade jag lättare att de här första timmarna när jag bröt ihop gå till tanken om att du hade varit otrogen. Att
det blir ju verklighet på ett helt annat sätt. För
exakt.
Exakt.
Men just eftersom den här drömmen, jag hade kämpat för att inte... leva mig in i den drömmen som att det var sant. Jag hade liksom kämpat för att så här, men det här är inte sant.
Mm.
Och sen när jag hörde inslaget så var det så här, va? Var det sant? Va? Jag har kämpat med att så här, inte tro på det. Typ.
Jag har en fråga till dig.
Mm.
Om efter du hade drömt den här drömmen i måndags och tisdags och du inte hade kämpat för att den var sann, förstår du?
Inte var
sant. Precis, för du kämpar ju så mycket emot att liksom, nej, det där är inte sant, det där är inte sant. Liksom, jag vet vart jag har honom. Jag borde vara lugn egentligen. Hur tror du att du hade agerat eller hade varit för dig om du så här, ändå tog det på allvar? Eller att, hade det förändrat någonting?
Fråga.
Hos dig?
Ja, men jag tror... jag tror framförallt den här tillitsbiten var... Jag var rädd att tappa tillit till dig. Och jag vet hur viktigt det är med tillit för mig. Så att om jag tappar tillit för någon, då kan det vara svårt att... Eller det kan ta tid att återuppbygga det. Som att så här, det tar flera år att bygga upp tillit, men man kan rasera det på en sekund. Så jag ville verkligen inte tappa 1% tillit till dig.
Nej.
Så jag tror att det var det jag kämpade emot. Att tappa tillit. Och jag är glad att jag kämpade emot. Alltså även nu med facit på hand.
Ja.
Jag är glad att jag kan omtolka mina tankar. Och att jag kan se min verklighet från olika perspektiv och väga in olika aspekter och inte tro på allt jag tänker.
Mm.
Det är jag tacksam för. För att jag tror inte alltid att man ska slukas av sina tankar och gå all in i det. Sen gick jag ju in, jag tillät ju mig att vara ledsen. För det övar jag jättemycket på nu i min terapi. Att så här, Jessica, du behöver inte tro på alla saker du tänker, men tillåt dig att känna det du känner. Vilket jag är så bra på att säga till alla andra, men är ganska dålig på att tillåta mig själv. Ja, så att det var... Ja, andra veckan var tuff för mig.
Det låter ju som en jätteskillnad mellan dina två veckor.
Ja.
Verkligen. Så att den där vändpunkten...
Mm.
Och jag kan bara känna igen från mina veckor. Det var ungefär likadant. Alltså första veckan för mig var jättelugn. Inga konstigheter. Och sen så gick vi båda två in i så här, en ny fas eller någonting annat. Och jag hade det tufft på olika sätt från varsitt håll.
Verkligen. Men sen, jag vet inte hur du är där, alltså blir du påverkad? Eller ja, till viss del så sa du ju det, att när du kunde lägga mina behov åt sidan och bara gå in i dina, så kunde du också ge dig själv plats och utrymme att känna efter vad du behöver, vad du vill och så. Och att du kanske på ett sätt haft svårare att göra det med mig, för att du har känt in mina behov och sådär. Tror du att din syn på den här relationen och huruvida du vill vara tillsammans med mig eller inte, tror du att du påverkas mycket av vad jag vill? Och vad jag uttrycker? Förstår du min fråga?
Ja och nej. Om du hade ställt om den en gång till. Bara om du, kan du ställa den en gång till?
Ja, så mitt utgångsläge i den här relationen, och då kan ett utgångsläge vara att jag tvivlar till exempel, eller att jag skulle vara supersäker på att jag vill vara med dig. Så påverkas mitt utgångsläge, påverkar det ditt utgångsläge?
Nej, alltså jag tror inte att ditt utgångsläge påverkar mitt utgångsläge. För mitt utgångsläge är lite mer, men nu är jag här, nu kör vi. Och det har jag nog med mig väldigt mycket av det jag gör. Däremot så din inställning, ditt tvivel, det kan ju påverka mig. Jag tror att det påverkar mig mest av allt genom att jag kanske går in och i ett avvaktande eller i en väntan. Det här har jag sett i mitt eget liv, att när jag ska ta beslut om någonting, eller när jag ska engagera mig i någonting, eller när jag ska göra någonting, då är det mycket lättare att göra något om någonting kommer till mig och jag kan svara an. Så någon ställer en fråga till mig, eller de säger så här, vill du göra det här? Eller de kommer med min idé, och jag känner att vi är två i det här, vi gör det tillsammans. Och om min medspelare, min motpart eller den som vill göra någonting med mig är osäker, då skapar det också en osäkerhet i mig.
Mm.
Så att min utmaning blir verkligen att gå tillbaka till mig själv. Men vad vill jag? Vill jag leka med den här personen? Vill jag spela med den här personen? Vad vill jag göra i mitt liv? Men också, vad vill jag göra med den här personen? Och mitt avvaktande blir så här, men jag skulle kunna... Och så att jag säger, ja, vi kör. Men jag kan också avvakta med att säga ja, vi kör, tills jag också känner in om du säger ja, vi kör. För att ja, vi kör för mig är, ja, vi kör tillsammans, men det är också förutsättningen att du vill köra med mig. Så då väntar jag in ditt ja innan jag ger mitt ja. För mitt ja är inte bara ett ja för mig själv, det är så här, alltså det är så viktigt för mig att göra saker tillsammans. Vi pratade förut om det här med grönt, gult, rött, alltså de här olika färgerna, personlighetstyperna.
Mm.
Och det jag är den gröna typen, och ska vi göra någonting så ska vi göra det tillsammans. Ja. Och om du är osäker, då blir jag osäker. Så därför när jag då tog de här två veckorna själv, så behövde jag nästan en vecka att ens känna in och landa in. Oh, just det, jag är själv. Och sen verkligen så här, okej, nu behöver jag foka på mitt eget behov. Och där hamnar jag i mitt eget. Så att när jag är med dig så har jag mycket lättare att känna av dig.
Ja, just det.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror det.
Så att...
Lite att så här, ditt utgångsläge är detsamma, men ditt beteende och hur du agerar skiljer sig. Beroende på om någon säger, ja, kom igen, vi kör. Eller om jag inte kommer och bjuder in, eller inte vill ha, liksom kommer
om du har ett tydligt nej, då är det mycket lättare för mig att förhålla mig till det. Om du har ett tydligt ja, då kan jag också förhålla mig till det.
Just det.
Men när du kommer i ett mittemellanläge, då blir det otydligt för mig.
Just det.
Men då är det också, men då är jag väldigt beroende av vad du vill. Mm. Om jag ska helt hålla det till mig själv, då behöver jag känna in, har jag ett nej? Har jag ett ja? Och är jag i tvivel? Så jag kan också se att när jag bara tittar på mig själv just nu, så jag är i tvivel. där, det där mitt emellan. Det finns flera saker som jag skulle kunna säga ja till, och det finns flera saker som jag skulle kunna säga nej till. Och jag är lättare i kontakt med det när jag är själv, eller när jag tar tid för att fokusera på mig själv. Och särskilt kopplat till vad jag vill säga ja till. Och det är det som jag liksom kom fram till under de här 2 veckorna. Så här, men jag längtar efter mer intimitet, mer av det sexuella, mer av att få känna min kropp, mer av att få hålla på med de sakerna.
Mm.
Så jag behöver verkligen den tiden för att känna in vad jag längtar efter själv. Annars så är jag mer så här, jaha du, jag ska vilja ha barn och jag ska vilja skapa framtid. Vill jag det inte? Och ja, jag kan reda ut det. Men om jag måste också ta tid för att klura ut för vad jag verkligen vill.
Aha, så blir det liksom att när du är med någon annan, då har du lätt att ta ställning till vad den bjuder in till.
Ja.
Medans när du är själv, då får du chans att gå in i, ta ställning till dina behov. Alltså ja, vad du behöver och vad som kommer bara från dig.
Verkligen.
Eller bara från dig, men från din kärna.
Ja.
Eller
man ska och där säga, blir min utmaning att ta med det som jag längtar efter in i relationen.
Ja, just det.
Annars så är jag bara fokuserad på den andra. Vilket jag är väldigt duktig på att göra. Men jag vill också ta in mina egna behov in i det här.
Hur gör du det? Alltså efter, liksom, för nu har vi haft 2 veckor där vi inte har sett. Så nu ses vi igen. Kom du på någon strategi eller någonting som du behöver göra för att fortsätta ha kontakt med dina behov, ja, även om vi ses?
Ja, men någonting eller? Som är jättefint är att ta egen tid och skriva dagbok.
Mm, just det.
Alltså verkligen, så här, men jag nu tar jag egen tid, sätter mig i sängen för mig själv och vet att jag har en halvtimme eller en timme där jag bara skriver ner mina egna tankar och reflektioner. Mm. Och det är en jättefin övning. Det kan annars vara så här, gå på promenad, men eller reflektera och prata med en kompis om specifikt om mina längtan och mina behov.
Just.
Så, men jag måste ägna tid åt det.
Mm. Vad fint.
Jag har en fråga till dig.
Mm.
Nu efter de här 2 veckorna och där du är just nu, eller ja, men både med de här 2 veckorna som gått, men också hur den här tiden efteråt har varit. Du kommit närmare någonting, alltså någon sanning i dig eller någon kärna i dig kopplat till den här relationen? Vart har du med dig ifrån det här?
Ja, men alltså det som spontant kommer upp och som känns starkast är ju att ditt dagboksinlägg var verkligen jag är så tacksam för det. För att det är som att, ja, men jag sa det i förra podden också, att jag klarade eldsprovet i självkärlek, typ. Att jag har verkligen bevisat för mig själv vilken otrolig kärlek och respekt jag känner till mig själv. Och det är som att även om du i ditt inlägg pratade om dig och vad du längtar efter och vad du behöver och vad, så blev det, och jag hör dig och jag respekterar så mycket dina behov och jag tar in dem och vi har ju fokuserat jättemycket på det senaste veckorna. Och jag också i förrgår så vågade jag fråga dig så här, snälla älskling, berätta vad du längtar efter. Och jag satt och lyssnade bara på dig. Vilket jag varit rädd för att fråga och så. Men så att även om det har handlat om dig och din längtan och dina behov, så har det i mig handlat så mycket om mig. Alltså vad dina ord har väckt i mig och vad det innebär för mig och hur jag ser på mig själv och varför jag reagerade på vissa saker och sådär. Så att det var som att jag har haft väldigt mycket fokus på mig själv.
Ja.
Senaste veckorna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så.
Skulle du vilja dela lite nu, kopplat till vad du längtar efter och vad du vill? Du behöver inte, men det bara kommer som en fråga.
Alltså i relationen?
Ja, eller vad du vill ha mer av. Mm. I med tanke på att jag fick verkligen också berätta så här, det här längtar jag efter, det här vill jag ha mer av i relationen.
Mm.
Men skulle du vilja dela också? För jag är jättenyfiken på att höra vad du vill ha mer av och vad du längtar efter just nu.
Mm. Det jag längtar mest efter i den här relationen, eller i relation, jag behöver mer glädje, skratt och bus. Jag känner mig törstig och nästan uttorkad på skratt och lekfullhet och ja, men jag vill känna livets fyrverkerier
ja.
I mig. Det längtar jag så mycket efter. Jag vill gå på stan och känna att jag flyger fram och inte kan sluta le. Det vill jag så mycket känna.
Ja.
Speciellt nu när det börjar bli varmt och sommar. Det här är verkligen min årstid. Jag längtar efter, jag skulle verkligen vilja vara kär. Det har jag varit i mitt liv. Så där psykoskär. När man känner sig oövervinnerlig och inga hinder är för stora och man kan inte tänka klart. Det längtar jag efter. Och det vill jag väl ändå påstå är den största sorgen i det här, i vår relation. Att jag aldrig har känt mig riktigt, riktigt kär.
Vill du berätta mer om det?
Mm. Det känns lite jobbigt att prata om det, för att här är jag rädd att göra dig ledsen och såra dig. Och här kan jag heller inte argumentera och motivera någonting. Mer än att bara, ja men, idag så blev vi intervjuade av en journalist för en tidning som vi ska, ja, bli fotade för och så. Och då hade vi hade fått förklara vad vi älskar med varandras kroppar. Och sådär. Och så började vi berätta om vår relation och vår podd, och hon blev jättenyfiken. Och så sa hon, så bara slängde hon ur sig så här: åh, men är ni kära? Åh, det var så jävla jobbigt. Det är så jobbigt. Usch, jag tycker det är så jobbigt när jag får den frågan. För jag får den lite då och då. Speciellt när folk har frågat så här, men vadå? Vad är problemet med er relation? Vadå, varför tvivlar du? Ni verkar ju ha världens bästa relation. Och jag säger aldrig, jag själv ger aldrig svaret. Jag är inte kär. Jag vecklar in det alltid i att så här, nej men det är inte så enkelt. Vi är ganska olika. Ja, nej men det är svårt att förklara. Det är en lång historia, bla bla bla. Men då är det ibland folk som är ganska så här rakt på och råa. Bara, ja. Men vadå, är du inte kär? Och ja. Åh, det är så jävla jobbigt, tycker jag. Både för att vissa människor kan så relatera och säga så här, ja men det är klart du måste vara kär. Annars kan ni inte vara ihop. Så jag fattar att du tvivlar. Medans den andra skaran är, men gud Jessica, hänger du upp dig på att du måste vara kär? Är det liksom den enda grejen som gör att du inte kan gå all in i den här relationen? Ja men gud, vad har du för illusioner om relationer? Mm. Så att jag möter båda.
Så då är en följdfråga. Mm. Du sa tidigare att du är rädd för att såra mig.
Mm.
Finns det någonting du behöver checka med mig?
Mm.
Just nu?
Hur?
Det vill säga, du var rädd att såra mig om du skulle berätta om det här.
Ja. Men jag minns att... Jag minns att när vi pratade... När jag satte ord på det här för första gången till dig. Vilket var alltså mer än ett år sedan. Kommer du ihåg att vi var i en stuga i Dalarna.
Mm.
En kväll. Eller en natt. Och då så sa jag det. Att jag är ledsen över att jag inte har känt mig riktigt kär. Och så pratade vi om andra saker, och sen så dagen efter så hade det lite landat i dig. Och då minns jag att du, jag kommer inte ihåg om du grät eller var liksom ledsen, men du uttryckte att det kändes jobbigt. Då i alla fall kände du det. Att det känns jobbigt för att det är ingenting jag kan påverka. Jag kan inte göra någonting åt det. Allt annat kan vi jobba med, vi kan prata om det, vi kan testa olika saker, vi kan utforska och så här. Men att du inte känner dig kär, det kan jag inte göra någonting åt. Det får jag bara acceptera eller bara, ja. Så jag tror att det är det som sitter kvar. Det var så jobbigt att se dig ledsen för det. Hur känns det nu?
Just nu eller kring det här ämnet? Det känns lugnt att höra dig. Så vi har ju pratat rätt mycket om det här. Så här, vad innebär det? Och men så här, vad innebär det att vara kär? Vad är det? Typ det jag har hört dig säga så här, du har ju inte haft de här, alltså de här överväldigande kärkänslorna, så du har blivit psykotisk kär och du bara känner det i hela din kropp.
Mm.
Och samtidigt så har du ju sagt att du älskar mig djupt. Och den kärleken känner jag från dig.
Verkligen.
Och jag har ingen krav på att du har behövt gå in i någon psykos på grund av mig. För att jag ska kunna vara ihop med dig. Och jag älskar dig jättemycket. Och där finns en jättekärlek mellan oss. Så att jag blir också nyfiken, men vad innebär det för dig att vara kär? Så, vad liksom, den här, det som du saknar, vad är det som du saknar? För att för mig, det är väl det jag är lite nyfiken. Mm. Så här, vad, är det att du inte har haft en fysisk sensation, att din liksom, så här, kropp har öppnat upp eller att hjärtat har slagit i 180 när du har sett mig och så? Och en annan fråga är så här, Menar du, för du har ju också sagt förut så här, men att ha varit kär, den där initiala kärleken, så här, du saknar den för att du vill kunna gå tillbaka till den när det är tufft. Så här, när det är tufft i relationen så kan man i alla fall gå tillbaka. Jag en gång i tiden var jättekär i den här personen.
Mm.
Och, för det är väl kanske två olika saker. Så här,
ja.
Så här, är du kär nu eller har du upplevt kärlek förut? Eller, ja.
Ja, alltså jag har ju en övertygelse som jag inte vet om det är att jag är präglad av liksom hur jag växt upp och vad jag har trott på, hur jag har sett relationer och vem jag har sett att jag ska vara med och så. Och vad som bara är i mig, så här, men det här är en värdering eller ett behov jag har som jag vill ha, liksom, som jag inte vill jobba bort eller som inte har med prägling att göra. Men jag har en grunduppfattning om att jag vill, och jag säger ingenting om hur andra par gör, verkligen inte. Jag tror inte att det finns något rätt eller fel, alltså när det gäller det här, utan man får verkligen gå till sig själv. Men i mig, jag tror att jag behöver ha varit kär, jättekär, för att känna det här vi ett mot världen. Och det här är liksom min själsfrände som jag nu håller i handen och går genom livet med. Och precis som du sa, som jag har uttryckt förut, att det är ens buffertkonto när det stormar. Det är någonting som man kan gå tillbaka till. Och det tror jag att när det är tufft, att kunna känna då så här, men jag minns i alla fall varför jag valde honom från början. Och att det minnet vill jag inte ska vara ett mentalt minne. Jag vill att det ska vara ett känslomässigt minne. Ett känslominne av, jag minns att hela mitt system valde dig. Inte att jag kan ta fram en lista över saker och egenskaper du hade när vi sågs. Så här, men han var så vacker, generös, omtänksam, kärleksfull. Utan mer att jag kan gå in i känslan. Åh, så där kände jag när vi sågs. Och som vi pratade om det i förrgår när vi satt och åt frukost, så sa jag att jag går igenom en ganska tuff period nu som jag dealar mycket med i terapi, där jag känner mig väldigt ensam, där jag känner att jag har hittills i mitt liv inte träffat någon som jag upplever är lik mig. Där jag känner att jag bara kan titta på den personen och att vi kan läsa varandras tankar utan att vi behöver prata. Någon som har samma driv som jag, samma inre kaos. Samma liksom, jag vet inte, jag längtar efter att träffa en person som jag kan känna den samhörigheten med. Och jag tror kanske att jag har tänkt, alltså innan jag träffade dig, så hade jag en föreställning om att jag skulle träffa någon som var ganska lik mig. Det i för sig har jag börjat ifrågasätta nu, sen vi träffades. Men jag hade den tanken innan vi såg. Så att om jag träffar någon som är ganska lik mig, som jag blir kär i, då kommer jag nog automatiskt också få den känslan av samhörighet och att vi är ett och hör ihop. För att det kommer finnas ett samförstånd som är bortom ord. Så att jag har liksom både fått deala med de här inlärda tankarna av att jag ska träffa någon som är lik mig, och så träffar jag dig som inte är lik mig. Och den här önskan jag hade om att bli väldigt kär. Så att det är två tankar samtidigt på något sätt. Svarar det på din fråga?
Hur viktigt är det för dig att få känna på den kärleken? Att ha känt den kärleken i relation? Till exempel, är det så pass viktigt att det inte finns en framtid här? I den här relationen?
Jag vill ju tro, och jag tror, att människor har blivit kära med tid. Att, alltså, om man ser på två kollegor som jobbar ihop i flera år, eller vänner, som en dag så ser man bara den personen med andra ögon. Och det uppstår jättestark, både attraktion och kärlek och förälskelse. Liksom. Så jag tror att det är möjligt, att man kan förändra sin bild av någon och att man kan bli kär med tid. Däremot så tror jag inte att jag kan leva ett helt liv med dig utan att ha känt den känslan. Det känns viktigt för mig att jag, den jag väljer att leva mitt liv med och få barn med, jag vill verkligen ha känt mig kär. Så min inre konflikt är liksom, kan jag bli kär i dig? Och vad skulle i så fall krävas för det? Och jag har så otroligt mycket inre konflikter i vad handlar om att min kärna, att bara min kropp eller mitt väsen säger nej. Eller liksom så här, att det inte är rätt. Och vad är det som är massa pålagda illusioner och tankar och grejer som jag faktiskt kan jobba med och förändra? Och jag ifrågasätter mig själv varje dag i vad fan är vad.
Det låter tufft.
Ja, det är helt vidrigt. För att jag vill heller inte överge min intuition. Jag vill heller inte överge och köra över min core eller min kärna typ. Nej. Och just nu så är det sån livskris på så många plan, för att jag känner mig så vilse på så många plan, så att jag har liksom inte kontakt med mina inre behov.
Nej.
Och då kan jag heller inte fatta beslut. Jag blir handlingsförlamad för att jag har inte kontakt med den där kärnan. Så jag vet inte. Och i det är jag livrädd för att du ska tröttna och bara känna, men jag vill inte det här längre. Jag orkar inte vänta längre på att du ska komma fram till någonting. Så här, nu vill jag känna mig val.
Ja.
Och samtidigt så har jag inte heller, jag vet inte vad jag ska göra för att komma fram till någonting. Jag tycker för sig att terapin hjälper jättemycket, och jag tycker att våra samtal och det, allt vårt utforskande och experimenterande och så, tar mig ändå på något sätt närmare. Men det, nej, det, ja, usch, jag tycker att det är jättejobbigt.
Ja, jag tänker vi har väldigt olika sätt att se på saker och helt olika utgångslägen, både vart vi är i livet och hur vi ser på, kanske ser på kärlek eller hur vi ser på de här känslorna och hur vi väl i kontakt med vår intuition vi är, och vi har, och kanske min intuition kanske säger en sak och din säger någonting helt annat, och ingen aning vad som är rätt eller sant eller om det ens finns någonting som är det. Men jag hör att det är tufft. Och vi har ju pratat om det här. Just det här som vi pratar om nu. Vi har ju pratat om det. En del du och jag. Men även för min del så är det ju tufft att inte känna mig vald. Och inte känna att men jag har min partner så här. Står och verkligen väljer mig. Sen kan jag, som jag sa innan, verkligen känna den kärlek som du har till mig. Och det är jättefint. Och det är jättemycket. Vi är superfint som jag får vara med om i den här relationen. Annars hade inte jag varit kvar här. Och om jag bara hade känt mig utnyttjad, eller om jag hade känt att men det här har inte en potential att leda någonstans. Mm. Så hade jag inte heller stannat. Mm. Men jag kan också känna att jag har inte bråttom någon annanstans heller. Och för min egen del så känns det känns fint också att få vänta in och se vad som händer. Ja. Sen så vet jag att men jag kommer ju inte vänta i all evighet. Det är som att liksom, för ett halvår sedan så kände jag så här, ja men alltså fram till sommaren eller efter sommaren känns det jättefint att vara i relation med dig, men efter det så det är som att min bild över det är svart. Det vill säga, jag vet inte vad som kommer hända, men jag tror inte att det kommer fortsätta så som det gör just nu. Mm. Och i och med att det är svart är det som att inte, men det kan lika väl ta slut eller så kan vi hitta en fördjupning. Men i det så jag tycker att det också är påfrestande. Och inte veta den här väntan. Och därför är det viktigt för mig att medan jag väntar på dig så kan jag lika väl också klura ut, får jag plats här?
Ja.
Likväl som du behöver ju reda ut, men får du plats här? Får dina känslor plats här? Och ja, dela med dina saker kopplat till kärlek och så här, att känna sig kär, medan jag får dela med andra saker. Så här, men får jag plats här? Får mina längtan plats här?
Ja, och sen också som du sa häromdagen att, eller vi pratade om det för massa poddar sen, om det här att så här, om jag vill ha glädje och skratt i den här relationen så behöver jag bjuda in det och ta med det och se vad som händer med dig om du hakar på det. Och det blir lite samma, du tar med din längtan nu och utforskar och ser om jag är villig att haka på ditt. Och det försöker jag ju ställa om mig själv, att så här, vilken ordning kommer saker i? Kommer i att jag först är kär och sen gör vi alla saker som jag tänker mig att jag vill göra i den jag är kär i. Allt det här så här, jag vill ha liksom gemensamma projekt och utforska världen och massa spänning och spontanitet och så här. Ja, men vad händer då om jag bjuder in allt det där nu, även fast jag inte är kär? Kan det då påverka, för att jag inser ju också, vilket vi har pratat om en del, att min bild av, om jag har en inställning av att här kommer jag inte få det jag behöver, då är det ju så. Alltså då blir det ju så för att jag inte bjuder in det. Men om jag kan öppna mitt sinne där och kasta bort allting som jag har trott på. För det har ju också du bevisat väldigt tydligt sen vi blev tillsammans. Att så mycket som du har förändrats, så mycket som jag har förändrats och så mycket som vi har utvecklats här, så har jag i alla fall ett kvitto på att fan vad vi är förändringsbenägna om vi vill. Så jag behöver utmanas också i att så här, ta med min längtan och inte agera som att jag inte tror att den kan finnas här.
Nej. Och här tror jag att vi har en av de stora skillnaderna mellan dig och mig. Mm. En av de många.
Ja.
Det är att du är ju väldigt duktig på att visualisera och se framför dig hur du vill ha saker och ting.
Mm.
Och jag hör att du bär med dig en bild sedan länge om hur någonting ska vara. Och det kan både vara fantastiskt, men det kan också vara inte förödande, men så här,
ja.
Ja, men när någonting inte uppfyller min dröm och hur det skulle vara, så här skulle det inte vara. Men då blir det katastrof.
Mm.
Men problemet där blir ju att, men ja, om man har en viss bild hur någonting ska vara, så kan man faktiskt inte acceptera hur det som är så fint just nu.
Mm.
Och kan man vara villig att ändra den världsbilden. Sen har jag å andra sidan har någon inställning till livet, så här, men jag har inga krav på hur någonting ska vara och jag njuter bara av varje sekund av det som kommer. Problemet där blir att, men jag har ibland svårt att skapa saker. Så här, jag accepterar och jag njuter och det är så fint allt som kommer, och får jag en liten brödbit så här, det är bra, får jag en stor måltid så här, det är bra, där där där. Liksom jag hänger med i livets flow.
Ja.
Och det funkar jättebra för mig och ibland inte alls bra för mig. Där tror jag verkligen vi har någonting att lära oss av varandra. Och det har ju lärt mig jättemycket kopplat till struktur och rutin och visualisera och se framför mig. Så här, riktning, pedpilen. Så här, vad är intentionen med det här? Jag höll på att bli galen på det i början. För det enda du snackar med, och vad är intentionen med det här? Och vilken känsla vill vi känna när vi gör det här? Och hur ska det vara när vi... Och jag bara, men vad fan, kan vi bara njuta
var här
av det?
Och nu, för
bara
fan.
Bara vara här och nu, liksom. Och...
Vi kompletterar ju varandra, ja, väldigt fint där.
Och jag är inte förvånad om även din bild av kärleken skulle förändras i det här. Likväl som min bild av framtid förändras i det här. Så ja.
Mm.
Så jag, alltså, utifrån det perspektivet att vi båda utvecklas och förändras. Och alltså, jag är inte, alltså, det kan både vara tufft och tungt att höra, men du är inte kär i mig. Eller har varit det på det sättet som du skulle vilja vara.
Mm.
Så i mig så är det också så här, jaha, varför inte det? Och kan du bli det då? Inte för att jag behöver gå och fixa det. Men precis som du säger, kan det kanske vara så att någonting måste hända först och sen kommer kärleken istället för att känslan. Ja. Jag vet inte, och det, jag säger inte att det måste vara på något visst sätt, men... Jag tror både du och jag är så pass nyfikna av oss att det kan finnas utrymme för det. För att i sekunden som vi stänger av och säger nej, det där kan inte hända. Nej, du kommer inte bli kär. Ja, men då kommer du troligtvis inte bli det.
Nej.
Och det här kan jag verkligen uppskatta med programmet där Gift i första ögonkastet. Mm. Där en av terapeuterna säger så här, men om vi stänger av till kärleken så kommer den inte komma.
Mm.
Men om vi öppnar upp och ger möjlighet till det, så kan den ha möjlighet till att växa fram och blomma ut. Och det är någonting jättefint. Och jag tycker det är alltid jättefantastiskt att utmana människors föreställningar om saker och ting. Och ja, nu fan får du bli utmanad här. Liksom i din föreställning om hur kärleken ska vara.
Mm.
Och att den ska vara på ett visst sätt. Så. Ja.
Mm.
Så tänker jag.
Tack. Vad behöver du något speciellt i det här?
Ja, inte just nu i den här sekunden. Och jag tror att jag har nog ändå uttryckt rätt mycket vad jag behöver. Men bara för att summera lite grann av de saker som jag behöver. Det är så här, men jag behöver att du är ärlig med mig. Att du är, nu säger jag så här, jag behöver att du är transparent med mig, men jag vill också lägga till, det är helt fine om du har saker som du inte vill berätta för mig och kan berätta för mig för att du håller på och processar det. Men det jag tycker är jobbigt är om du skulle visa någonting till mig. Så allting är fint och allting är bra, och men där inne så är det tufft.
Mm.
Hellre att du visar för mig, men det är lite tufft där inne. Du behöver inte säga vad det är. Men det är som att då blir inte jag lurad.
Nej.
In i att allting är jättebra mellan dig och mig. Och vi är så kära och allting är så... För du är ju jättebra på att sätta på den här fasaden. Det är ju en av...
Oh.
Alltså det är ju en fantastisk tillgång som du har i vissa lägen. Du jobbar ju liksom in i mediebranschen och tv. Och liksom så här, kan ställa dig framför kameran. Och vi har precis bråkat eller någonting sånt. Det här hände faktiskt för ett år sedan. Jag filmade dig, för jag jobbar också lite med film. Vi filmade, eller vi hade precis haft en superbråk. Du kokade. Och jag bara var så här, Och sen så, men vi var tvungna att filma en grej.
Mm.
Och så jag satte på kameran och whoops, har jag världens trevligaste Jessica framför mig i bild. Och du bara drar replikerna och det går jättebra. Och sen så stänger vi av kameran och puff, där kommer kokande Jessica igen. Och du är så bra på det där.
Mm.
Men jag vill se
Det är liksom lite obehagligt faktiskt.
Den ärliga, transparenta Jessica där. Jag vill se dig.
Mm. Och det är henne jag håller på att lära känna.
Ja.
Alltså, jag vill... Ja.
Hon är så
jag,
bara,
jag vill dela en grej, men
vill du dela?
Nej, inte just nu.
Jag har en grej.
Jag vill säga ja. Att jag sa också till dig här om dagen, vilket så här, tack för att du bekräftade det nu, att du sa så här, men Jessica, jag kräver inte att du ska vara transparent med allt, men liksom låtsas inte att saker är bra om de inte är bra. Och då, för att jag sa till dig att så här, det finns saker i det här processandet som jag vill ha för mig själv.
Ja.
Sen kan jag verkligen dela för dig. För det blir lite att mötas halvvägs. Så att jag säger till dig så här, nu är jag inne i ett processande och jag har det lite tufft. Jag vill inte berätta exakt om vad det handlar om. Men jag vill att du ska veta i alla fall att jag går igenom en tuff grej just nu. Och jag behöver bara att du finns nära eller jag, ja, så. Men jag vill inte gå in på detaljer. Och det var väldigt skönt att du kunde acceptera det och respektera det. För att, ja, vi är så jävla transparenta och pratar ju om allt med varann. Men det slog mig då, att så, men varför har jag inte delat det här för dig? Är det för att jag är rädd för vad du ska känna och tycka? Så, nej, men det är inte bara det. För jag litar i grunden på att du kan ta typ allt eller lyssna. Men det är faktiskt också att jag vill inte bli påverkad av vad du tycker eller någon annan tycker. Så lite vill jag ha själv.
Mm, verkligen.
Så, och det blir jag, som så här, det är min integritet.
Ja, men det är jättehälsosamt tror jag. Ja. Det är liksom, det här är ditt. Du väljer vad du vill visa mig. Problemet tror jag blir relationer. Där man har en partner som blir så pass orolig för att sin partner inte berättar någonting. Och sen så ska den där partnern gå in och tvinga fram. Nu berättar du för mig nu, annars så jävlar.
Ja.
Liksom går, så att det finns ju en verkligen aspekt där. Så att jag måste också kunna hålla mig själv även när du har det jobbigt.
Mm.
Och det är en utmaning att när ens partner har det jobbigt. Precis som jag ser, men du går igenom ditt.
Mm.
Det som är unikt för dig. Det som jag inte kanske ens kan relatera till. Men som jag också behöver låta dig gå igenom det. Jag kan ge dig stöd när du behöver det. Men det är ju din sak att gå igenom. Och under tiden som du går igenom det och inte kan möta mig i alla mina behov. Då behöver jag också hålla mig själv.
Mm.
Och här blir en utmaning i relation. För att när jag bara är själv i livet. Det är jätteskönt. För då finns ingen annan som jag behöver förhålla mig till. Jag kan gå igenom mitt skit och där och där och där. Men jag är själv. Jag behöver inte ansvar för någon annan. Men när man är i en relation. Så finns ju ett givande och tagande, kompromissande och sånt. Men det finns också den aspekten där man måste låta sin partner kunna ta hand om sig själv. Och ha sitt eget space och sin egen integritet, sina egna tankar. Och jag måste också ha det.
Ja.
Så därför uppskattar jag verkligen att vi båda två tar hand om oss själva. Du har din terapeut, jag har min egen terapi. Och där liksom, det finns saker som du tar hand om. Du har dina vänner. Och din
man har andra som kan hålla en på något sätt.
Så att, och det är jätte, man tar ansvar för sig själv. Så att när jag möter dig i relation, i den här relationen, då är jag också, kommer in som mig själv, en unik jag. Och du kommer in som en unik du. Och vi möts tillsammans. Och det är en hel värld där.
Verkligen.
Att utforska. Så det,
jättefint.
Ja.
Alltså kan vi bara snabbt säga hur komiskt det var att vi var med i en artikel idag om våra kroppar.
Jag säger det du.
Ja men alltså kopplat till allting som liksom ditt inlägg har handlat om och så här lite, lite feedback vi har fått kring så här huruvida vi objektifierar våra kroppar och sådär. Så fick vi en fråga om vi ville vara med i en tidning där vi skulle hylla varandras kroppar och beskriva vad vi tycker om. Med varandras kroppar.
Ja.
Och så var vi där idag och fick berätta det. Och det var, fy fan vad jag blev glad och lycklig och tacksam av att sitta och höra dig berätta om vad du uppskattar med mig. Och hur det verkligen inte handlar om egentligen hur vi fysiskt ser ut. Utan vad våra kroppar signalerar, speglar. Så.
Vill du berätta lite grann vad du hörde mig säga om dig?
Nej, jag vet inte om jag vill det nu.
Nej.
Jag vill liksom, nej, jag jättegärna en annan, ett annat avsnitt. Men det var, jag har aldrig hört dig, vissa av de sakerna du sa har jag aldrig hört dig säga förut. Och jag fick berätta vad jag uppskattade med dig. Och sen klädde vi av oss.
Ja.
På fan, det här var så pirrigt och nervigt och jättespännande och så här. Så vi kommer finnas i en tidning, superavklädda. Fast inga bröstvårtor, inga kön, men i princip all annan hud. Så spännande. Vi återkommer väl när det...
Det var jättefint att göra det tillsammans med
dig. Ja, det var jättefint.
För det var rätt roligt, för vi satt ju precis i morse. Och där du fick också dela med dig vad du längtar efter i en relation. Ja. Och i den här relationen. Och du sa så här, jag vill ha spänning i vardagen. Jag vill inte bara ha tråkiga vardagar. Nej. Och sen så fick vi åka iväg och göra det här.
Ja.
Någonting,
och då sa du, är det här ett exempel på spänning i vardagen? Jag bara, ja, precis.
Ja.
Ja, det var fint.
Ja. Men för att avrunda, där vill jag verkligen skicka med dig. Eller så här, du sa någonting i morse som jag bara kan skriva under. Så här, men om det här tar slut mellan dig och mig, så vill jag, och jag tror som du sa, du vill kunna känna att du har gjort allt som du kan för att undersöka så här, har jag gett allt för den här relationen?
Mm.
Kan jag gå iväg med gott samvete och säga, men jag, vet du vad, jag försökte. Och det gick inte, och det är okej. Vi liksom, nu är det dags att gå vidare.
Mm.
Och en av de sakerna som jag skickar med dig och som du verkligen tar dig an nu, det är att bjuda in det du längtar efter i den här relationen. Precis som det är min uppgift att ta in mina längtan i den här relationen. Inte bara berätta om det, men också se till att det blir av. Och jag kan ju bara se att allting som jag har initierat de senaste veckorna, har du bara sagt, ja, det vill jag, tack så mycket, gärna lite till, för det där sexuella grejen var väldigt spännande och väldigt roligt. Och det är samma sak för dig, så att du är så välkommen att bjuda in dina saker in i den här relationen. Och troligtvis så kommer jag sitta där och bara säga, ja, tack, det där längtar jag efter.
Ja.
Men jag kommer inte vara den som initierar det.
Nej.
För det behöver komma från dig, för det är dina längtan. Jag kommer inte läsa dina tankar. Det är klart att jag kan hitta på lite grejer, men det kommer inte alls vara i den mängd som du vill.
Mm.
Så kom igen, jag vill se mer av vad du längtar efter.
Jag lovar. Jag ska.
Fint.
Tack. Okej, vi hörs om en vecka då. Jag älskar dig. Tack.
Tack. Jag älskar dig med.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.